I några tillfällen den här nyårshelgen så har jag varit inne på frågan om lagen och domen. Och som någon sa strax före midnatt igår, det där var så svårt så det får du ta en gång till, Sven. Och det är väl så att det kanske var brister i min pedagogik, men det är också så att det här är ett svårt ämne för oss. Nu tänkte jag idag få tala lite granna om att Guds domar är annorlunda än människors. Och det är egentligen det stora evangeliet i det här. Gud dömer annorlunda än människor. Det är inte bara det att Gud ser, vad ska vi säga, han har alla fakta i målet. Han dömer bättre, rättvisare, klokare. Utan det är så här att när en människa dömer en annan människa eller sig själv skyldig, då blir slutresultatet ett. Men när Gud dömer en människa skyldig så händer det något annat. Det där är ju så att säga en av de stora poängerna i berättelsen om kvinnan i Sykar. Hon som rusar in i stan och säger: kom och se en man som har sagt allt vad jag har gjort. Han måste vara Messias. Nå, det hade de ju sagt i stan i många år. Det var väl det stora samtalsämnet skulle jag tro i Sykar. Och ju mer man hade pratat i Sykar om alla män som hon hade haft och allt vad hon hade gjort, desto mer bunden blev hon i sitt förvända liv. Ty när människorna talade om henne och när hon själv såg tillbaka på sitt liv och dömde och bedömde sitt liv, så hopade hon skam över sig. Skam, förnedring och fördömelse. Ty människors domar leder bara till skam. Så kommer Jesus. Och han talar med henne om det levande vattnet. Och hon blir intresserad. Hon sträcker sig efter det. Ge mig det vattnet att dricka. Gå och hämta din man, säger Jesus. Och det var ju i den tidens kultur något väldigt naturligt. Inte stod man där och välsignade en vilt främmande kvinna om hennes kar satt hemma. Hon kunde ju inte komma hem och vara mer välsignad än han, så att säga. Det var otänkbart. Så det var inget märkvärdigt i att han sa det. Han visste nog mycket väl varför han sa det. Men det var ändå ganska naturligt att han gjorde det. Jag har ingen man, säger hon. Och så kommer då den dialogen vi känner. Jesus säger: nej, du talar sanning. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Och då kunde man tänka det att hon skulle sjunkit ihop som en punkterad ballong. Han visste det, han också. En vilt främmande kar. Vet hela Israel här nu. Är det ute på var mans tunga över hela världen, får man aldrig vara i fred. Nej. Så vart det icke. Utan hon blir fri. När andra hade sagt detta till henne hade det lagts en börda av skam. Nu kommer Gud och dömer henne skyldig och skammen är borta. Johannes berättar ju ett annat liknande exempel för oss. I den här berättelsen i åttonde kapitlet om äktenskapsbryterskan. Du vet den där Jesus står och skriver i sanden. Och när han har skrivit färdigt så att säga så har alla gått sin väg. Det var ingen som hade så stor lust på stenkastning den dagen. Man var väl lite rädd för vad Jesus skulle komma och säga. Han tycktes ju veta ganska mycket. Och så står det på slutet av den här berättelsen att Jesus såg upp och sa till henne: kvinna, var tog det i vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade: nej, herre. Jesus sa: inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Och det låter ju som en självmotsägelse det här. Först säger han jag dömer dig inte, och sen säger han synda inte mer. Vilket ju alltså betyder du har syndat. Han skulle väl varit den store humanisten istället. Den store tolerant, vidsynt och underbar. Han så sagt att ja, det var nog inte så farligt det här. Och du hade nog dina skäl och det var väl en väldigt tråkig barndom kan jag tro. Så vi blottsas inte om det här. Nej, det har ni inte. Visst, det är klart du är skyldig. Man får ju uttala sanningar i världen. Men jag dömer dig inte. Jag sätter dig fri. Undra på, när det nu ska öppnas en rulle i himlen. Johannes får titta in i himlen då. Och så går det stora ropet. Vem är nu värdig att öppna den här bokrullen? Och det befanns att det fanns ingen i himlen och ingen på jorden och ingen under jorden som var värdig. Och Johannes står där och gråter, men en av de äldste kommer fram och säger, vänta du, ska du se. Lammet som blev slaktat, han är värdig att öppna bokrullen. Jag tackar för det. Hans domar leder till något annat än våra domar. Det händer att kristna blir deprimerade. Kan jag tala om ni inte visste det förut? Många av er vet det av erfarenhet. Det kan hända också att man kan bli så betryckt att man önskar sig död. Nå, det gjorde Jobb. Jeremia förbannade den dag han föddes. Så att vi är i gott sällskap. Sånt där händer ibland. Och du vet, när det där händer, då drabbas man av allehanda skuldkänslor. Ty det hör med i en depression. Det är inget konstigt med det. Då är det inte ovanligt att kristna människor, till skillnad från andra, börjar tänka så här. Jag måste ha hädat den heliga ande. Jag mår naturligtvis dåligt för att jag har gjort den oförlåtliga synden. Det här är naturligtvis ett uttryck för att Gud har dömt mig evigt skyldig. Jag är ett andligt sett hopplöst fall. Vi ska titta på några texter om det här. Det kan vara bra att kunna även om du aldrig själv har varit deprimerad. Du träffar säkert förr eller senare kristna vänner som dignar under det här problemet. Matteus 12 kapitel. Den 22 versen. Sedan förde man till honom en besatt som var blind och stum. Och han botade honom så att den stumme kunde tala och se. Och allt folket slogs av häpnad och sa, är han kanske Davids son? När fariseerna hörde det sa de, det måste vara med demonernas första Belzebul som den mannen driver ut demonerna. Men han visste vad de tänkte och sa till dem, varje rike som är splittrat blir ödelagt och en stad eller en familj som är splittrad kan inte bestå. Om Satan driver ut Satan splittras han. Hur ska hans rike då kunna bestå? Om jag driver ut demonerna med Belzebul, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? Det kommer alltså att bli er dom. Men om det är med Guds ande jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. Hur ska någon kunna gå in och plundra en stark man på vad han äger om man inte först binder honom? Sedan kan han plundra hans hus. Den som inte är med mig är mot mig och den som inte samlar med mig han skingrar. Därför säger jag er, all synd och hädelse ska människorna få förlåtelse för. Men hädelse mot anden ska inte förlåtas. Den som säger något mot människosonen ska få förlåtelse, men den som säger något mot den heliga ande får inte förlåtelse, varken i denna världen eller i den tillkommande. Ja, det låter väl egendomligt det här. Varför är det så speciellt med just den heliga ande? Varför säger Jesus att fadern kan man häda och få förlåtelse, sonen kan man häda och få förlåtelse, men inte den heliga ande? Är anden känsligare än fadern och sonen? Tar han mera illa vid sig? Nej, så är det inte. Anden är Guds uppenbarelse i denna värld. Och det som hände här, det var att människorna såg Guds verk. Och så var det några som stod och förklarade bort det här och sa att Guds verk var djävulens verk. Och de gjorde det mot bättre vetande, säger Jesus. Ni borde begripa att ni talar dynga. Det är det ena. Man säger det mot bättre vetande. Och det andra är att man sa det i avsikt att leda människor vilse. Detta betyder att häda den helige ande kan du inte göra så där på ett bananskal. Du kan inte råka göra det. Jag tror inte det. Jag tror det fordras en mycket överlagd och medveten handling där avsikten är att leda någon annan bort ifrån Kristus. Vet du inte med dig att ha gjort en sån handling, så tror jag inte ett ögonblick att du har hädat den helige ande. Kan vi avskriva det? Halleluja! Det andra är nu frågan, vad händer med en människa som har hädat den helige ande? Om man skulle ha gjort det, hur känns det då? Ja, då går vi tillbaka till Johannes, till det sjätte kapitlet. Det där säger oss Jesus någonting som är mycket viktigt. I den 44:e versen så står det så här: ingen kan komma till mig utan att fadern som har sänt mig drar honom, och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Ingen kan komma till mig, säger Jesus, om inte fadern drar honom. Det Jesus talar om här är att syndafallet är så djupt att av oss själva kan vi aldrig komma på idén. Utan vår längtan efter Kristus är bara återspeglingen av Guds längtan efter oss. Många människor säger så här: jag har aldrig upplevt Guds tilltal. Jag har aldrig upplevt att Gud älskar mig. Ja, men du är ju här i alla fall. Kom du hit i narkos? Är du kidnappad? Nej, jag kom för egen maskin. Okej, där har du Guds tilltal. Ty vårt känsloliv kan vara sargat. Det kan vara som dött om vi har genomgått svåra livsöden. Och du kan inte alltid avläsa Guds kärleks tilltal i den ena eller andra brusande, ljuvliga lilla känslan eller stora känslan. Men i din önskan att tillhöra Kristus, och den kan vara väldigt nykter, den kan nästan ibland vara alldeles torr som fnöske, men det är ändå Guds kärlek som drar i dig. Nu säger vi så här: du har hädat den helige ande. Och vad händer då? Då drar inte Gud i dig längre. Ty var och en som åkallar Herrens namn ska bliva frälst. Men har han beslutat att du inte ska bli frälst, så drar han inte i dig längre, för att du inte längre ska åkalla Herrens namn. Vad händer då? Får du djupa samvetskval och dignar under våndor och bedrövelser och sorger och plågan? Inte alls, du mår fint. Alla samvetskval dunstar bort som aceton. Du mår toppen, för det gjorde de här som hädade den helige ande. De gick inte hem och grät och tugga på naglarna, inte alls. De mådde jättebra. Och vi läser ju sen hos Matteus om att när Jesus hade uppstått, så gick soldaterna in och sa till överste prästen det, att han uppstod från de döda här, och stenen flyttades bort och änglar, och han kom ut, och vi blev alldeles överväldigade. Ja, tyst, tyst, tyst bara, säger prästen. Han trodde på vad de sa. Men han omvände sig ändå inte. Ty ingen kan komma till Kristus om inte Fadern i himlen drar honom. Och då är det alltså så här. Guds domar är annorlunda än våra domar. När Gud släpper taget i en människa, om man nu gör det, så leder inte det till att människan går under i samvetskval, utan den människan drabbas då istället av något som på bibliskt språk kallas förhärdelse. Och där står farao som den stora, vad ska vi säga, modellen. Han mådde jättefint, men han blev inte längre berörd. Han hade ingen längtan efter det som Mose talade om. Han kunde bli lite skraj när hela landet överhopades av paddor och gräshoppor och vad det var mera. Men han omvände sig inte. Så fort de där djuren var borta så mådde han bra igen. Ty Fadern drog inte honom till Kristus. Förhärdelse. Det kan möjligen vara tecknet på att man har härdat den heliga. Vi ska inte gå omkring och dela ut de domarna. Vi har ju ibland lite lätt för att tycka att ja, det där var ju en förhärdad typ, och han och han och han och hon och så vidare. Och de här bromsar ju väckelsen i vår församling, så de har säkert härdat den heliga ande. Var försiktig. Men när vi ska bedöma vårt eget liv så är det så här. Att du kan ha precis så mycket skuldtjänster som helst, precis så mycket samvetskval som helst, digna under vånda. Det är inte ett ögonblick ett tecken på att du har härdat den heliga ande. Du, dels är det en medveten handling, dels leder det till förhärdelse och inte till samvetskval. Och vi ska se ett exempel på detta. Första Samuelsbokens andra kapitel. Där möter vi prästen Eli. Och han hade blivit gammal, Eli, så att hans söner hade tagit över prästfunktionen. Och Eli var nog en rättfärdig och from man, men Elis söner var inte som han. Och det står ingenting om att det var Elis fel. Och det är ju också skönt. Det kan bli så ändå. 12:e versen, första Samuelsboken 2. Men Elis söner var onda män som inte ville veta av Herren. På följande sätt brukade nämligen prästerna gå till väga med folket. Så ofta någon offrade ett slaktoffer kom prästens tjänare medan köttet koktes och hade en treuddig gaffel i sin hand. Den stack han ned i kitten eller pannan eller krukan eller grytan, och allt vad han så fick upp med gaffeln, det tog prästen. Så gjorde de mot alla israeliter som kom dit till Silo. Ja, till och med innan man hade förbränt det feta kom prästens tjänare och sa till dem som offrade: ge hit kött så att jag kan steka det åt prästen, ty han vill inte ha kokt kött av dig utan rått. Och då mannen svarade honom: först ska man nu förbränna det feta, ta sedan vad du har lust till. Så sa han: nej, nu genast ska du lämna det, annars tar jag det med våld. Och de unga männens synd var så mycket större inför Herren, som folket därigenom lärde sig att förakta Herrens offer. Då nu Eli, som var mycket gammal, fick höra allt vad hans söner gjorde mot hela Israel och att de låg hos de kvinnor som hade tjänstgöring vid ingången till uppenbarelsetältet, sa han till dem: varför gör ni sådant? Allt detta onda som jag hör allt folket här tala om er. Inte så, mina söner. Det rykte jag hör vara allmänt spritt bland Herrens folk är inte gott. Om en människa förbryter sig mot en annan, så kan Gud medla för henne. Men om en människa förbryter sig mot Herren, vem kan då göra sig till medlare för henne? Men de lyssnade inte till sin faders ord, ty Herren ville döda dem. Man behöver inte fungera länge som själavårdare för man upptäcker att det är något speciellt med Hebreerbrevets 6:e kapitel. Så därför så läser vi där från fjärde versen. Ty människor som har avfallit fast de en gång har blivit upplysta och smakat den himmelska gåvan, fått del av helig ande och smakat Guds goda ord och den kommande världens krafter. Dem är det omöjligt att på nytt föra till omvändelse, eftersom de korsfäster Guds son en andra gång och gör honom till åtlöje. En åker som får rikligt med regn har Guds välsignelse som den suger upp vattnet och skänker odlaren hans gröda. Men bär den tistlar och törnen är den värdelös. Förbannelsen är inte långt borta och slutet blir att åkern bränns av. Jag har ingen koll längre på något vis på hur många gånger jag har träffat deprimerade kristna som kommit med den här versen i högsta hugg. Och sagt att jag måste ju vara en sån här, jag mår så dåligt och det måste ju bero på att jag är en sån här avfälling och man ser sig själv stående och bankande på pärleporten, stängd och tillbomad som ett kassaskåp. Och där står vederbörande utanför och bankar och bankar och gråter och ropar och det är liksom bara kalla handen. Du kommer aldrig in här. Du är den som en gång har avfallit, och det måste jag ju ha gjort på något sätt. När gjorde du det då? Ja, det vet jag inte, men det måste jag ju ha gjort eftersom jag mår så dåligt. Då ska vi läsa rätt innantill. För det står inte så här. Att den som inte vittnat tillräckligt, eller den som inte lovsjungit tillräckligt, eller tillräckligt ofta läst Bibeln varenda dag eller någonting sånt här, han kommer att få stå där och banka till sist. Nej, det står det inte. Utan här talas det om förhärdelse. Det talas inte alls om att Gud säger att nej, du har inte här att göra. Du vill visserligen komma hit, men det vill inte jag. Utan det står att dem är det omöjligt att återföra. Det handlar om att människan själv vill inte. Det handlar om att man går till en människa och säger det. Men har du glömt Kristus? Nej, jag har inte glömt honom. Jag vill inte ha med detta att göra. Du kan gå med dina gamla sagor. Jag klarar mig mycket bättre utan. Det handlar återigen om en person som mår bra. Men inte vill veta av Kristus. Och därför är det så här när vi möter en deprimerad kristen. En som dignar under skuld och känner att jag är så skamlig och jag är så usel och jag är så dålig och allt detta. Då är det hans egen dom över sig själv. Ty människors domar över människor binder kvar i elände. Guds dom sätter människan fri. Eller om Gud dömer till förkastelse så kommer människan att må bra. Men förhärda sitt hjärta. Ty Guds domar är av ett annat slag än människors. Inte bara att de är bättre, rättfärdigare och fullkomligare utan leder till ett annat slutresultat. Ty Gud dömer levande domar, där vi som människor i vår lagiskhet dömer döda domar. Och kanske att det stora problemet för oss idag är att vi är så lagiska över oss själva. Och har så oerhört lätt att döma och fördöma och förkasta det som Gud har skapat i dig och fött på nytt. Och fastän du känner hans dragning till Kristus, så kanske du ännu inte vågar tro att nåden är din i så stort och så rikt och så underbart mått som det faktiskt är. Nu ska vi be tillsammans. Herre, ditt ord säger att hela skapelsen ska jubla, träden ska hoppa och bergen ska skutta och allt ska glädjas och fröjdas och klappa i händer när du kommer för att döma. Vi har ju gjort domsöndagen till suckarnas dag. Vi förstår inte dina domar. Vi förstår så lite om vem du är, Herre. hur annorlunda du dömer mot människor, även när du förklarar någon skyldig. Herre, lyft nu av ifrån oss tvånget att döma oss själva eller varandra. Ge oss nåden att invänta dina domar. Herre, också om det är någonting i våra egna liv som vi skulle önska annorlunda, ge oss nåden att gå till dig med det och be att du dömer det, så vi blir fria. Istället för att vi håller oss undan så långt vi kan ifrån ordens tron och försöker döma det själva, i hopp om att kunna bli så fria att vi en dag kan träda fram med någorlunda självaktning inför ordens tron. Herre, vi prisar dig. Vi prisar dig. Amen.